Vi vet ju att många som lyssnar på podden älskar att hitta hacks. De där livshacken som får en stor positiv påverkan. Vi vet att många har börjat kika på biohacking. Och ni har ju hört vår egen biohacker Benjamin många gånger tipsa om forskning, tekniker, gadgets eller andra metoder som kan hjälpa livet positivt. Så idag så bjuder vi in Daniel Larsson, en erkänd testare och ingenjör som var tidigt på den svenska scenen med biohacking. Och idag har ett konto som ger mycket inspiration men också ett antal produkter för att hjälpa detta. Så han ska få hjälpa Benjamin och mig att utforska det här området. Hur kan vi optimera och hacka det här för att få en härlig output?
Hjärtligt välkomna till Våga Med-podden.
Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud.
Och med mig, Benjamin von Schmuck. Jag ska ge dig ett försök att definiera biohacking, Daniel. Ska vi se om du håller med? Biohacking är praktiken att göra förändringar i ens livsstil, kost, miljö eller kropp i ett försök att optimera hälsa, välbefinnande och prestanda. Och då en viktig komponent i detta är att man mäter förändringarna.
Jo, det låter väl som en bra sammanfattning egentligen, skulle jag vilja säga. Det är väl någonstans där jag började också. Först kanske det började som en kostresa. Och sen lite mer som en grej för att liksom jobba med min kognitiva förmåga. Träning, bättre resultat, mycket mätning. Och sen har det väl mer och mer gått över på en, liksom en inre resa, skulle jag vilja säga. Börja fatta att, oj, det är egentligen det som är det viktigaste av allt.
Det är väldigt intressant för biohacking. Alla kanske inte har hört det som lyssnar, men det är ju ett tema för de som har öppnat den delen, höll jag på att säga, eller som har pratat lite om. Algoritmerna älskar, tänker jag, om man är på Instagram och så. Att det är många, ska vi kalla det, lärare, gurusar eller två handfull personer som har fått väldigt hög status världen över, global spridning. Och du har ju sett ju scenen lite i Sverige med ditt konto Biohackad.
Och företaget Biohacking Collective då.
Och Biohacking Collective. Men det är intressant ändå att du, där jag kan uppleva kanske att man kliver in lite snävt, att det finns en längtan efter att det är one solution fits all, eller liksom fixar allt snarare, fix all. Så säger du ändå att det på något sätt kräver ett ändå ganska brett helhetsperspektiv på livet.
Så frågan är lite grann, hur brett kan biohacking vara? Jag kommer ihåg för ungefär 5-6 år sedan så var jag på ett event från Every där man kunde operera in ett NFC-chip i handen. Och det skulle då göra att man kan öppna olika hotelldörrar och liknande. Och det här med att modifiera kroppen, det är någonting som inte är allt för främmande för Elon Musk och lite andra giganter inom tech-businessen där man liksom kopplar upp hjärnan och olika bitar. Och då blir det ju nästan som att man blir som en cyborg. Men min uppfattning av biohacking är att det är väldigt lite just av den biten.
Ja, jag skulle säga att det var mer så i början. När jag började så var det väldigt mycket folk som liksom höll på med de här chippen och grejer. Jag har ett chip i handen liksom. Och det var mycket folk som var cyborg-grejer. Jag hade träffade en kille på en mässa som hade opererat in typ som ett chip där det var någon liksom grej som vibrerade när han vände sig mot något väderstreck. Och det, liksom, det var väldigt mycket folk som ville labba, liksom kanske någon form av transhumanism movement. Nej, men sen så känns det som att det har grenat upp sig lite, för du har ju liksom det spacet. Sen har du ju ett space som där alla är inne på longevity. Och sen har du ju liksom det spacet där alla är inne på liksom mer det här primal health. Liksom leva som stenåldersmänniska, ut och bada isbad och klättra i berg och liksom springa runt barfota. Så att det finns ju väldigt mycket grenar. Och sen de, liksom, de sista åren, vad jag tycker med C, det är ju att många kommer mer och mer in mot spiritualitet. Och nästan alla stora profiler och nästan alla som håller på med det här landar ändå i det till slut. Så här. För det är någonstans som jakt, något sökande efter någonting. Men varför söker jag externa grejer? Det externa sökandet handlar ju ofta om en brist på insidan. Som man till slut landar i, oj, liksom, vad är det jag jagar eller vad är det jag undviker? Just det, jag undviker mig själv.
Så i ditt sökande, Daniel, hur kom du in på biohacking?
Jag tror att det är som för många, det börjar i någon slags ohälsa. Jag var väl på en plats i livet där jag kanske inte var så nöjd med mig själv och var lite så här förvirrad i liksom, vem är jag och vad är mitt purpose. Och precis gått ur en relation och bestämde mig lite för att ta tag i mitt liv. Liksom. Och det började ju med en viktresa egentligen, så här, ketogen kost och fasta. Och så märker man att man mår bättre och bättre och får mer energi. Bestämde mig för att börja högskolan som vuxen. Ta tag i liksom studier som jag alltid velat göra. Och där någonstans så liksom började det så här, ja, okej, hur ska jag kunna liksom fungera bättre kognitivt? Hur ska jag kunna prestera bättre på kortare tid och allt det här? Så det var det väldigt mycket liksom performance inriktat både genom träning och genom liksom hur kan jag arbeta mer effektivt? Vad behöver jag göra? Och ja, under min studietid så var det väldigt mycket fokus på det. Och sen 2020 då gick jag ur en relation och då blev vi mer fokus på den inre resan, liksom. Vem är jag? Så det är väl en summering liksom, lite granna. Och sen när man har, eller jag har haft olika perioder, så här, okej, en kostperiod, en arbetsperiod, en period med fokus mycket på sömn, en period med att bygga muskler, en period med det och det. Och till slut så bygger man ju sin egen palett där man liksom tar med sig saker som man har och så integrerar man det, eller man, jag, till något form av liksom helhetssystem eller ett operativsystem som jag brukar se det som, biohacking då. Det är lite så som jag ser det, som ett operativsystem för hur man kan leva så optimalt man kan. Och också kanske lite som podden är så här, hur kan man våga mera, liksom vara modigare och liksom släppa kanske mycket av sina mentala blockeringar och ja, bli den person man vill vara, liksom inte vara trapped liksom, helt enkelt.
Jag tycker att det är så himla fint att du delar det. Jag känner verkligen igen mig just det här sökandet, att sätta mål också. Och sen att se att det är faktiskt vägen dit som man ska tycka om, inte bara att nå målet. Och nu på senast har jag börjat riktigt in mig på tre bitar här, att ja, men om man kan ha en riktigt bra vardag och sätta upp sig för success genom att hacka den här vardagen och se att man har väldigt bra relationer, ett bra arbete och en bra hälsa, ja, det finns ju ingenting bättre.
Vi ser ju det nu, det är ju så himla intressant, för att det håller på att ritas om lite kartan för framgång ju. Att från att ha varit framgång materiellt, det ultimata, så har vi väl börjat få tillräckligt med exempel nu av människor som får finansiell framgång där livet ändå är miserabelt. Men det sitter ju så satanstarkt ändå. Men som du är inne på, Benjamin, det här att hälsa börjar bli den nya framgången. Alltså, jag har berättat det några gånger och jag tycker jag kan säga det igen. När jag har haft de fattigaste mötena, jag berättade ju det i ett avsnitt, jag satt i ett skjul i Nepal med de här liksom extremt fattiga människorna. Jag såg allt de hade liksom på 2 kvadratmeter. Men jag gick ut som fattig därifrån.
Som vi var inne på i början så kan ju biohacking vara hur brett som helst. Det kan innefatta en typ av träning, kost, olika typer av tillskott, olika typer av gadgets, smartklockor, saker som mäter en, saker som påverkar en. Men om vi ska hacka själva biohackingen så är det ju en sak man kan fokusera på. Den viktigaste saken. Och det är ju sömn.
Ja, men det ska bli kul att prata om sömn. Det är väl liksom för mig det är nästan det mest fundamentala som finns. Sover man inte bra så fungerar man inte. Och jag är väl en person som faktiskt i början med resa sov väldigt dåligt och förstod nog inte riktigt liksom att okej, det är därför jag är liksom lite lättriggad och lynnig och kanske kunde ha lite ångest på jobbet eller känna mig rädd eller stressad eller sådär. Så att det har ju varit ett väldigt såhär, shit, vad bra det är när man sover bra. Alltså vad livet är nice. Alltså, så här, sover man 5 timmar, det funkar. Sover man 6 timmar så är man så här. Sover man 7 timmar så är man glad. Sen sover 8 timmar, då är man inspirerad och bara flyger fram och tycker allting är nice. Liksom, och kastar folk problem på en så är det bara så här, det är bara studsar. Liksom. Så att, och jag menar, vi behöver sova helt enkelt. Och särskilt i dagens samhälle tänker jag. Folk är väldigt stressade, det är väldigt mycket. Det finns väldigt få stunder med lugn och avkoppling och vi är konstant uppkopplade, så därav att sömnen blir ännu viktigare. Så att, ja, Det är liksom fundamentals. Visst, du kan hålla på och basta och bada isbad och träna och göra allting. Men sover du inte så kommer ingenting funka till slut. Liksom.
Vad har varit stora livsjusteringar för din egen del från en knackig dålig sömn till de här insikterna? Hur har den gått till?
Ja, men det här från början handlar ju väldigt mycket om att bygga rutiner, skulle jag väl säga. Att, jag brukar till och med säga att en bra godnattssömn börjar på morgonen. Med bra morgonrutiner, liksom. Komma upp, få ljus i ögonen, liksom verkligen vara tydlig med kroppen, sätta den cirkadiska rytmen, verkligen liksom så här, vi har en klocka, en biologisk klocka, den ska få ljus på vissa tidpunkter och det ska vara mörkt då. Och det här är väl också den grejen, liksom skärm på kvällen, tv på kvällen, stimuli på kvällen. Så det var, där kan man väl säga att det var där resan började med Biohacking Collective och så. Liksom vi började producera våra egna blue light blockers liksom. Och på den tiden låg jag mycket med mobilen på kvällarna och så märkte jag det, shit, fan, bara sett på med de här glasögonen så somnade jag bättre.
Och sen man... För detta är ju ett sånt extremt vanligt fenomen. Kan du hänga där lite grann? Vad är det här med skärm på kvällen och hur påverkar det kroppen?
Skärm på kvällen är egentligen, kan man säga så här då, i våra ögon så finns det neuroner som är ljuskänsliga. Och man kan säga egentligen att de rapporterar in till hjärnan vilken tid av dygnet det är. Och när det är blått så är det runt lunch egentligen. Och då säger liksom, då ljuset säger egentligen till kroppen vad den ska göra. Problemet med skärmar är att de har väldigt mycket blått ljus. Och när vi sitter på kvällen och använder det så kommer hjärnan tro att det är dag. Och vad som händer då det är att vår melatoninproduktion kommer minska. Och det som händer när melatoninproduktionen minskar just primärt här då, det är ju att eftersom melatonin är vårt sömnhormon så kommer vi liksom få en sämre kvalitet på sömnen. Och den kvaliteten kan ju leda till att du sover, men du kanske inte sover lika djupt. Du får lite liksom, djupsömnen som du behöver, eller du kanske liksom inte går igenom nattens olika sömnfaser på samma sätt som du borde göra. Men sen är det också så här att melatonin bryts ner till en massa liksom, antioxidanser. Det gör en massa andra grejer i kroppen som är väldigt bra. Som liksom har väldigt, ganska mycket starka bevis att det är lite anti-aging. Liksom. Så att ja, minskad melatonin leder till liksom sämre sömn som leder till ökad stress. Som leder till, liksom, ja, man kan titta på skiftarbete till exempelvis. Vad stress gör för kroppen i form av liksom, med ökad risk för diabetes och problem med vikt. Och sen har du djupsömnen som är viktig för att bygga muskler. Så att ja, ljuset alltså. Det är så mycket viktigare än vad vi tror. Det är liksom, jag brukar säga det, light is a nutrient. Liksom.
Melatonin har ju varit ganska så främmande just i Sverige och Skandinavien. Men kollar vi till resten av världen och USA och liknande så har man ju kunnat köpa melatonin till exempel på apotek och liknande. Det är nu för senaste åren som man har börjat kunna köpa det även i Sverige. Och det har varit lite grann en debatt huruvida melatonin skulle vara bra eller om det finns eventuella konsekvenser.
Jag är väl lite anti att ta melatonin. Jag skulle bara ta melatonin egentligen för att optimera kring jetlag. Yeah. För jag ser ändå det som ett hormon. Tillföra för mycket av ett hormon hela tiden så kan man liksom på något sätt nedreglera sin egen produktion. Sen finns det folk som säger att det inte är så och det finns folk som säger att det är så. Sen kan jag också märka att jag faktiskt kan bli lite på dåligt humör. Det bryts ner till serotonin i hjärnan. Och för mycket serotonin är ju faktiskt förenat med typ ökad aggression och lite dåligt tålamod. Så jag kan faktiskt känna om jag tar melatonin att jag kan faktiskt bli på lite dåligt humör av det. Så att jag tänker att det är bättre att jobba med andra rutiner då. Och det är framförallt ljus. Ljuset är väldigt viktigt. Liksom. Vi är liksom anpassade efter solcykeln på planeten egentligen. Och vi är inne alldeles för mycket och vi är under dålig belysning alldeles för mycket. Och det är liksom det stora problemet. Kommer vi bara ut så kommer liksom den här klockan fungera, den biologiska klockan. Och funkar den så har vi liksom, kan vi lita på vår egen kropp att den gör det den ska.
Så du är inne på en rutin där, att det är lite nyckeln till framgång här.
Ja.
Om du fortsätter lite grann, vi har ju fått några hintar nu vilken riktning du är på väg. Ja. Vill du liksom fortsätta och konkretisera det?
Ja, men som sagt, rutiner, morgonrutiner, komma upp, få ljus. På sommaren är det ju lätt, då kan man ju gå ut barfota och sätta sig och få solljus. På vintern är det lite svårare, då kanske man börjar jobba med, jag kör en sandlampa, jag kör en red light och jag kör en UVB-lampa liksom, för att försöka liksom på något sätt simulera solen. Och vad som händer är ju egentligen att när du får ljus i ögonen på morgonen, då kommer liksom melatoninproduktionen skiftas mot produktion av serotonin, dopamin och allt det här i rätt fas. Jag skulle väl nästan säga att våra biologiska system är som ett sekventiellt system där liksom hormoner ska utsöndras i en viss ordning. Så att rutiner är ju viktigt. Och samma på kvällen då. Hitta en bra nedvarvningsrutin. Tänk på det blåa ljuset. Kanske tänd lite levande ljus. Skit i att kolla på tv. Läs en bok. Eller kanske stretcha. Eller hitta någonting avslappnande. Något lugnande. För du är ändå ute efter. Och, ni som mäter sömn tänker också där. Att man är liksom ute efter att få en låg vilopuls så tidigt som möjligt. Man vill inte ha den lägsta vilopulsen liksom 2 timmar efter sänggående. Så då handlar det ju om såklart nedvärmningsrutiner. Inte äta för mycket innan man går och lägger sig. Då kommer...
Okej, nu med handen på hjärtat. Så under 6 års tid har jag försökt att hacka sömnen. Och jag tycker det är jättesvårt. Jag har en bit kvar att gå. Jag har försökt en hel del olika typer av meditation och sånt. Fått stöd från Mikael. Men också testat till exempel om melatonin eller magnesium. Lite andra kosttillskott. Vad jag kommit fram till är att om jag har haft en bra dag med fina möten och det som ska ha hänt har hänt, ja då sover jag bra. Har jag å andra sidan haft en dag med mycket stress, där jag, när jag väl kommer hem så är det liksom enda gången jag har haft tid med mina egna tankar, ja, det är när jag har lagt mig i sängen, ja då sover jag inte alls lika bra.
Och där skulle jag då säga att vårt samhälle är ju utformat så att vi är i huvudet hela tiden. Vi är väldigt uppe i huvudet, vi är väldigt uppe i våra tankar, och det bästa hacket är ju, där är ju att försöka komma ner i kroppen och vara i vår kropp liksom. Och den, ja, då är det ju egentligen typ yoga, stretching, och jag tänker om du har haft en dag som är kognitivt prövande, då får du liksom anpassa dina rutiner. Så det är väl mitt bästa tips här, hur kommer jag ner i kroppen? Jo, jag kan stretcha, oftast kan inte jag meditera direkt. Kanske måste köra breathwork innan. Det är ett lättare sätt att komma ner i kroppen och liksom bli närvarande och släppa mindet. För det handlar ju om att släppa mindet och komma ner så att det inte är så mycket som cirkulerar här. Vilket är en utmaning.
Mikael, vi har pratat om detta tidigare. Och då har vi pratat om den här nedvarvningsrutinen och liknande. Hur är det för dig idag?
Nej, men jag känner igen mig mycket som ni säger, men jag fascineras också av den här liksom holistiska ingången som ni har. Typ. Det är fascinerande tycker jag när du säger att sömnen börjar egentligen när jag vaknar på morgonen. Jag tror att det här gör ju sömnen komplex, men det gör också att så sjukt små förändringar kan ha en sån fundamental effekt. Men att vi kanske har beteenden kring sömn, att vi letar symptombaserat, en quick fix, istället för att faktiskt ge en liten blick på mitt liv. Och där har jag själv jag har haft en förmåga att kunna somna ändå, som har hjälpt mig mycket, tror jag. Kanske självt mig också, för jag hade kanske kollapsat av stressproblematik tidigare om jag hade sovit. Absolut, och det hade jag ändå. Men den hade nog kommit mycket snabbare om jag inte hade kunnat sova. Då kunde jag prestera på en hög nivå över för lång tid. Eller för upp, jag ska inte säga på en hög nivå, bara en korkad nivå. Pressad nivå. Men jag kunde upptäcka det här också då. Jag hade bara kört hjärnet från uppvaknande. Alltså typ den här känslan av att ligga efter och försöka trycka så mycket och göra så mycket. Ja, men redan från morgonen haft en idé om att sova så länge som möjligt. Kom ihåg det här liksom. Jag hade en väldigt konstig idé då. Jag tänkte, det är bättre att jag sover så länge som möjligt. Sen äter så fort som möjligt. Tar på mig så fort som möjligt. Tar mitt jobbet så fort som möjligt. Och kanske egentligen där typ som att jag hade uppnått dagens första mål. Stämplat in på jobbet. Då kunde jag på något sätt andas lite som att det var något självuppfyllande att komma dit. Vad jag egentligen hade gjort är forcerat mig i en extremt stressande start på dagen. Typ, ja men havregrynsgröten får gå på 7 minuter, transport till jobbet får gå på 11 minuter. Fixa i ordning mig och så får gå på 2 minuter och klä mig på 30 sekunder. Alltså, en sån jävla stress. Och på kvällen då, såklart, då kom det ju en motorväg av tankar, känslor som det inte hade, som hade stängts ner under dagen. Det är ju inte så att de inte hade existerat, men Mikael hade ju inte riktigt varit där. Han hade varit då och lösa olika uppgifter som han ansåg viktiga, eller organisationen det, eller någon annan ansåg viktiga.
Just det.
Och där någonstans så sa väl min kropp och mitt sinne och mitt hjärta, hallå killen, här är vi. Och då kommer ju det en sån kraft liksom, och med en sån energi, så man kunde, jag kunde ligga där i sängen och bara, det bara matade tanke efter tanke, och man kunde nästan vara så här ibland, man kunde nästan känna att man flög upp och började skriva på en post-it, eller här måste jag dokumentera, eller shit, det här får jag inte glömma. Det var motsatsen mot en långsamt utfejdande, som du sa Daniel, att det liksom fick utrymme att vara och kanske tända ljus och kontemplera eller meditera, alltså sänka pulsen. Här var det ju motsatsen, gick från Iron Man till liksom sängliggande.
Det är väldigt vanligt, tänker jag, att vi kör så. Men det finns ju också någonting här som man kan tänka på, liksom, hur tar jag mig an livet? Tänker jag så här, kan jag göra det lite mer lekfullt? Hur allvarligt måste det vara på jobbet? Och presterar man alltid bäst när man tar saker på allvar? Nej. Så kan man se jobbet lite mer som en lek. Då försvinner ju ett stressmoment. Och det försvinner också ett element av prestation som antagligen kommer göra att du presterar bättre. Så att om man liksom verkligen bara släpper med det här inte på allvar så. Nu leker jag ingenjör här på dagen. Och så nu leker jag ekonom här några timmar. Och så gör vi så. Och så, alltså jag lovar dig, det kan också vara ganska transformativt. Och hjälpa en lite. Och liksom komma hem från ett lugnare space. Det skulle jag säga att det har varit ett väldigt värdefullt verktyg för mig. Liksom, där. Hur mycket på allvar behöver jag ta det?
Nej, men det här är ju extremt. Jag tror just den här allvarsinriktningen. Att på något sätt då bli vuxen då. Jag, framförallt när Chalmers hade fått satt fem år av spår och liksom seriös gymnasium. Man hade drillats i en idé om att det här är väldigt seriöst. Och sen skulle man börja leva det här ingenjörsjobbet. Som det var i vårat fall och nu alla ingenjörer. Men där hade det blivit väldigt seriöst. Och inom yogan säger man så här, the great lila, alltså livet är liksom en stor lek för att utforska och ha roligt, och där den här euforiska glädjen i grunden, och det låter ju, skulle jag säga, som en modern människa, som ett skämt, där det kanske är mer strävan och prestation och kämpa. Men jag kan bara säga det själv, typ, att de skiftena har jag gjort mot den här lättsamheten. Den har ju fått såna extrema resultat. Alltså där jag anstränger mig som minst. Det här låter ju väldigt konstigt. Då får jag som mest exponentiella resultat. Där jag släpper taget, öppnar för flödet. Har lite kul. Och plötsligt så får jag resultat på typ alla parametrar av livet. Vare sig det är typ företagen jag driver eller liksom relationer eller sömn. Eller... Det är väldigt kontraproduktivt mot hur jag tänkte med den här linjära prestationlinjen innan. Det är nästan som att det är tvärtom. Ju mer jag släpper taget, ju mer kan universum svara tillbaka med utveckling.
Ja, ja, så är det ju. Det handlar också om så här förväntningar. Jag tror många har en rädsla för förväntningar. Och liksom anstränger man sig så fan, då lägger man ju förväntningar på sig själv. Och det kommer bara liksom, det är som att stå och jobba när chefen tittar bakom. Eller stå och jobba för sig själv. Eller man ska köra bil och köra, göra en uppkörning. Och så sitter någon och ska titta på hur man kör. Då kommer man ju kanske köra 20% sämre. Så det är ju verkligen, det ligger någonting i det här, liksom att man kanske inte ser det lika allvarligt, även om det är allvarligt, man vill göra ett bra jobb, men att bara liksom känslan av så här, ja, släpper, och det är lite lekfullhet, för då får man också plats för kreativitet, tänker jag.
För det är ju det vi vill åt idag,
ja,
alltså ett flöde, exakt. Kreativitet, att få de här insikterna i stunden, att jobba med närvaro. Jag tror det här låter fortfarande läskigt för många, och det är svårt att säga, jag jobbar på en bank och säga typ så här, ja, men vad kul, idag ska vi leka bank. Alltså...
Det är nice.
Ja, men det är helt perfekt ju. Om vi då ska leka lite snabba svar för vad vi har lärt oss om sömn. Vad är då ditt tips, Mikael?
Ja, men nummer ett, tror jag. Det som har gynnat min sömn, det är ju min morgonrutin. Där tror jag det börjar. Och den jobbar jag fortfarande jättemycket med och tycker det är extremt intressant. Och jag har ju justerat mig från att sova så länge som möjligt till egentligen att gå upp så tidigt som möjligt nu. Det har jag inte implementerat till 100%, men det har liksom drastiskt förändrat mitt liv att komma upp i tid. Ha en morgonrutin som gynnar mig som människa på alla nivåer. Där jag har tid för varande och för att tuna in dagen. Jag tyckte du sa det så fint, Daniel. Tuna in dagen. Alltså det är en sak man ska göra då. Väcka kropp och själ och sinne och allting till liv. Och sen har vi en fas då, tuna ut dagen. Och jag skulle säga båda de här två processerna, eller handlingarna då, de kräver ju struktur. För att det är egentligen inget av dem som vi naturligt som modern människa vill göra. Och vårt sinne eller våra liksom begär kommer försöka dra oss åt andra håll. Så att spendera lite tid på att forma de här två har varit fantastiskt. Och typ den lyxaligheten är så att ha tid för mig, det är typ den ultimata lyxen nu, tycker jag, att ha tid på kvällen till dricka en kopp te, läsa en bok, släcka ner skärmarna. Alltså jag har haft ett mål 2 timmar innan, det ska jag villigt erkänna här i liksom allmänheten att det failar jag på sjukt ofta. Men nu försöker jag med 1 timme innan. Igår skete sig. Men jag tänker, det är inte heller så här perfektionen är det, utan det är ju, om jag gör det 3 av 5 dagar så är det en sjukt stor skillnad.
Ja, nej, men vi har pratat om rutiner här, så att det är klart, det är väl något av det viktigaste. Och liksom också så här, tuna in på vart är mitt nervsystem. Men så, sen klart också, sovrumsmiljön. Se till att den är mörk. Jag brukar kalla det också praktisera sovrumshygien. Inte ha mobilen inne i sovrummet. Och se till att verkligen så bygga.
Jaha, men om min telefon är mitt alarm ju.
Precis.
Sovrumshygien, kallar du det?
Mm.
Okej, okay, så där är det olika saker man måste se över.
Ja, jag tycker det. Så här, sovrummet är till för att sova. Se till att det finns bra ventilation. Se till att det är mörkt. Se till att ha en riktigt bra säng. Och se till att det är primärt för att sova eller andra aktiviteter.
Men en stor tv där och typ mobilladdare på sängbordet.
Nej,
och
ingenting sånt. Ingen elektronik alls, skulle jag vilja säga. Så investera i det som bra täcke. Jag har ju gått all in. Jag har magneter under sängen. Jag har jordade lakan. Jag har tyngdtäcke. Liksom ett tag körde jag med någon slags EMF-nät.
Det är ju superspännande. Och vad har funkat av de här grejerna?
Mörkläggning. Ventilation. Tyngdtäcke tycker jag funkar. Tejpa munnen är en väldigt bra grej. Tycker jag. Näsandning liksom.
Jag höll på att säga på dig eller på din partner.
Båda två.
Olika effekter menar jag. Du kan testa båda.
Nej, men det är nice. Snarkning är ju väldigt, det är ju oftast ett tecken på ohälsa, skulle jag vilja säga. Så att det är viktigt att inte snarka. Och ligga och munandas är ju inte jättebra för kroppen. Sådär. Men vad skulle jag säga då? Ja, någon slags göra sitt sovrum till en liksom sömn sanctuary som är till för att sova. Sova i hel tid för själv. Avkoppling och verkligen skapa den optimala sovrumsmiljön. Liksom.
Men det är väldigt fint. Alltså man kan tänka nästan som att jag bygger ett tempel för sömn. Så när jag går där in där så hjälper jag energimässigt och även vad som finns där inne. Så att kroppen vet att när vi går in här så ska vi gå till ett annat stadie. För jag tror många går in kanske i sovrummet med ångest idag, för då vet man att nu ska jag ligga vaken i sängen, vrida mig och vända mig, upp och kissa, tänka, gå upp och kolla på tv, gå tillbaka. Att det blir nästan ångestladdat när man går in istället.
Jag tänker också om man liksom ligger och kollar på tv i sovrummet och så blir det lite förknippat med andra aktiviteter. Därför tänker jag att det liksom så, ja, men försök håll sovrummet till det är en tillfälle liksom, så att du liksom, din kropp nästan vet, ditt nervsystem vet vad som ska ske här inne. Så den har väl varit, ja. Sen såklart, kosttillskott är roligt för sömn, såklart.
Är det något speciellt kosttillskott du tänker på, som magnesium eller liknande?
Ja, men magnesium är ju bra. Det är väl någonting som jag tycker alla borde ta. Så kan man ju experimentera. Liksom, jag tycker glycin är väldigt bra för nervsystemet. Apigenin är bra. Alltså, det finns många bra tillskott. Sådär. Och där får man ju labba lite och se. Det kanske beror också på vad man vill uppnå. Vissa grejer höjer din REM-sömn, vissa grejer ökar din djupsömn. Men då hänger det lite på att man har något verktyg för att mäta sin sömn också, för att se då. Men det kan också vara en del i rutinen sådär egentligen. Mycket kan ju vara placebo, men bara liksom att man har i sin rutin, att man tar sina tillskott och man tycker att det är en liten mysig stund. Eller som du sa, du dricker ditt te. Man gör det till någon form av ritual. Och jag tror att ritualer är väldigt viktigt för oss människor. Vi har alltid haft ritualer. Och i vårt moderna samhälle så finns det inte riktigt plats för de här ritualerna. Och det här är väl ett sätt att liksom claima tillbaka dem. Och så får man bara hitta sin egen optimala ritual. Som vi, så här, du har din morgonrutin, jag har min och du har antagligen din. Och så där, så att.
Men det är som min lärare, min yogalärare brukar säga. Han sa att alla människor har ju ritualer. Frågan är bara om de är medvetna eller omedvetna.
Precis.
Och frågan är om de är random. Eller om jag har tänkt igenom dem. Och det tror jag man kan titta på. Så här, nej, men jag har inga ritualer. Nej, men titta då hur mycket du gör som är samma varje dag. Det blir en ritual. Och kan du addera någonting då som hjälper dig i den. så kommer man få en exponentiell återkoppling på det. Men jag tyckte det var sjukt intressant det här med andningen, måste bara säga det, för jag tycker det här är fortfarande en grej som är väldigt ovanlig. Och jag gjorde väldigt mycket i en del av mitt liv. Märkte att det inte var bra för mig, men jag vaknade just där och märkte att jag andades genom munnen. Torr i munnen, märkte att det påverkade mitt tandkött, mina tänder, men också kände en känsla av att det typ påverkade min kropp och mitt nervsystem.
Ja, och det kan man ju känna igen om man har tagit ett eller två järn för mycket, för då vaknar man precis tvärtom.
Man får dra in en vattenslang. Och då nämnde du kort, det känns väldigt konstigt för många, men tejpa munnen till exempel.
Men då får du ju näsandningen, och näsandningen är också förknippad med liksom en mer andning från diafragman. Och andning från diafragman är också oftast förknippad med liksom ett lugnare nervsystem. Medan du andar med munnen så andas du liksom oftast från bröstet, och det är liksom mer någon form av panikandning.
Som liksom, en flykt, en stressandning.
Ja, liksom. Ja, så det liksom tar du mer in på den sympatiska delen av nervsystemet då. Och sen är det ju också så, när du näsandas så kommer det även bildas liksom, nitric oxide i bihålorna då, som hjälper att vidga blodkärl och sånt, som leder till bättre syretransport då. Så att, ja,
näsandas. Men det är en väldigt fin inbjudan, och jag skulle vilja påstå, baserat på min egen erfarenhet, att det är också väldigt kopplat, precis som du säger, hur jag andas under dagen, så andas jag under natten. Så jag gjorde en liten sån tape-studie också, för att jag märkte att jag inte hade skiftat riktigt. Men vad som var väldigt spännande var att när jag började addera mycket pranayama, breathwork, andningstekniker, och började vara mer medveten också, alltså att öva andning tekniskt, att avsätta tid till det med olika andningstekniker. Men sen samtidigt då göra incheckningar under dagen och se hur jag andas, så styrde över tid min andning över. Och idag är liksom munandning under natten, ja, men det är ett minne blott. Det är fantastiskt. Jag vaknar i morse och bara så här, hörde min näsa, munnen stängd.
Man känner sig mycket piggare, wow, och fräschare också, eller hur?
Ja, och ibland tar man det för givet, för raka motsatsen är ju när man vaknar och är täppt i näsan. Och det finns ju ingenting värre. För att knyta ihop säcken när du kommer till sömn. Det viktigaste jag har lärt mig är att tiden du spenderar i sängen är inte lika lång tid som du sover. Och tror eller ej, med det här tog mig kanske, jag vet inte, 15 år att komma till den här insikten. Att jag behöver alltså spendera mer tid i sängen för att få mina 7-8 timmars bra kvalitetssömn. Och det har varit en utmaning. När det kommer till nedvarvningsrutin så har jag nu under ganska lång tid använt en spikmatta. Liksom det gör att man måste ligga på samma ställe, och för mig blir det väldigt avslappnande, så det är någonting jag verkligen kan rekommendera.
Det är viktigt att röra sig i den riktningen, men heller inte att man får att de här antal timmar jagar en, utan både att vi har personligt individuella olika sömnbehov, men att faktiskt se under dagen sen, för framförallt nu när många mäter mycket och man får mycket siffror och sånt, så att man stressar så detta, shit, idag sover jag bara 5,42 timmar, men liksom att typ checka in i sig själv och äga det, okej, men var jag pigg idag? Kunde jag utföra de uppgifter jag ville? Kunde jag vara incheckad under dagen och ha tillgång till härlig energi? Alltså det är mycket större än så. Det är klart att vi kan inte sova 2 timmar de flesta människorna per natt under lång period.
Ja, du sa det till mig igår, Mikael. Jag tyckte det var kul. Ja, man är sömnig, då får man gå och ta lite kallt vatten i ögonen. Ja, då vaknar man ju till.
Ja, och det tror jag så här, att släppa lite frihet i det också. För de flesta människor får inte till 8 timmar sömn. Och, vet, så adderar man småbarn på det, eller livet. Liksom, eller så, va? Så att,
ja, eller att man skulle gå och ta en napp mitt på dagen, och då förstör man lite grann kvällssömnen.
Precis, men där kan man också jobba med kvaliteten, tänker jag.
Kvalitet för kvantitet.
Ja, men liksom att se till att okej, jag kanske inte hinner sova så mycket, men jag tejpar min mun, jag tar några bra tillskott. Jag ser till att jag är hyfsat nedvarvad, så att jag ändå får 5-6 effektiva timmar då. Istället för att ligga liksom i någon slags
TV-tittande.
Ja, eller ligga och sova ganska inte så djupt, för att man precis varit och tränat eller ätit mycket.
Ja,
eller sådär,
liksom. Sista måltiden, ja, precis innan läggdags.
Det är så himla viktigt det du är inne på just nu, Mikael, där med stressen för sömn. För flera år sedan så låg jag och stressade att oj, shit, nu är klockan 1 på natten. Nu har jag bara 5 timmar kvar jag kan sova. Nu är klockan 4. Nu är det bara 4 timmar kvar. Och för mig så var en stor skillnad att byta mindset. Att istället för att tänka, oj, jag kommer inte hinna sova, att tänka tvärtom. Jaha, men 2 timmar sömn är ju bättre än ingen timme sömn. Så det är någonting som har funkat både för mig men också för min partner.
Ja, men det är den här lättsamheten lite som vi är inne på. Kan jag leka sömn som jag leker jobb? Alltså, om jag inte tar det. Jag brukar tänka ibland så här, typ, nu då när jag sover mer och sånt, så kan jag ibland stressa upp mig för att shit, nu kommer jag sova så sjukt lite och jag har en viktig grej imorgon. Så kan jag tänka på typ för några år sedan när jag var ute och festade typ en hel helg. Sov ingenting. Och jag ändå ställde in mig på jobbet dagen efter då. Kanske gjorde några tuffa fysiska, eller på måndag då man gick till, liksom, så tänkte jag så här, då kan vi fan inte det vara ett problem, Mikael, om du har en hälsosam livsstil i princip hela den här två dygnen, men får upp lite mindre sömn av någon anledning.
Då är vi tillbaka här lite på att egentligen så här, släppa kontroll för att prestera bättre. För att då behöver vi släppa lite kontrollen över att vi måste sova bra. Och då kommer vi sova bättre. Så det är liksom tillbaka, ja, det är ju... där, att inte ta det på för stort allvar heller, utan liksom, vi ser till att ha bra rutiner. Men så här, hallå, ja, det är inte hela världen. Eller vad är det som måste ske imorgon? Kan jag bara komma till jobbet lite senare? Måste jag stressa? Antagligen inte. Det är också den.
Och kommer det hjälpa om jag gör det?
Ja, kan jag ställa in ett möte?
Det precis, går. Kan jag skapa luft i min agenda redan nu? Och kan jag se att morgondagen är sjuk? Jag har 9 möten alla på rad. Okej, kan jag cancellera 4? Vad skulle hända? Gå världen under? Men jag tänker, vi kan använda detta då, en lista. Vi har varit inne på fantastiska grejer, men om vi ska summera eller lyfta något annat som man inte kommit på innan, så tänker jag så att Benjamin, du och jag får en var, vårt bästa tips för sömn, och Daniel, du är och fyller gäst här då, så du får 2.
Ja, man sover mindre än vad man tror, så ligg längre i sängen.
En liten, att man ser över sina, hur mycket sover jag faktiskt då? Någon liten studie på det, eller?
Ja, och om man har tillgång till en smartklocka eller en sån här ring som mäter sömn, att man använder det några nätter så att man lär sig om sitt sömnbeteende. Eventuellt så kanske man kan låna en av en vän om det är så att man inte har någon. Det viktigaste är i alla fall att man tar lite tid och analyserar sin sömn så att man lär sig.
Ljus, såklart. Se till att få ljus. Se till att få naturligt ljus. Var ute mycket. Jag tycker också det är fint att försöka känna av lite vart nervsystemet är. Så här, vänta nu ligger jag i lätt fight här, eller i lätt flight, eller så här. Jag är lite stressad över någonting, och så lära sig vad man behöver för att komma ur det och kanske komma ner i kroppen. Så att man inte ligger och tänker för mycket. För ofta är det ju det som är det största problemet, att folk ligger och tänker på jobbet när de ska sova. Liksom. Så att ljus och lära sig lite om hur man fungerar i sitt nervsystem.
Vill du ta en till?
Gärna. Hitta sina favorittillskott och bara leka med det med. Typ. Leka lite med sin sömn. Inte ta det så allvarligt. Sömn är roligt.
Sömn är roligt, ja. En grej som jag kommer att tänka på, som jag har fått mycket återkoppling från mina klasser, det är att göra en andningsteknik. Antingen innan eller kanske när man ligger i sängen. Jag tänker att den är lite typ åt det här hållet som man har sagt innan, att räkna får. Men där får man en fysisk hjälp, alltså man får en biokemisk reaktion också i nervsystemet. Så en som många kommer tillbaka på, och mycket män faktiskt, som har sagt att man använder den här 3-9-6. Alltså man andas in 3 sekunder genom näsan, så kan man räkna tyst inom sig då. Så man andas in 1, 2, 3. Håller man andan inne till 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Och sen andas man ut till 6.
Det gillar jag. Jag har kört mycket box breathing. Det är ju liknande. Eller 4, 7, 8 eller sådär. Men det är ju väldigt effektivt.
Ja, känns det här för långt liksom man har inte gjort innan, så kan man korta ner alla de här sessionerna. Box breathing är ju också fantastiskt att man gör.
Ja, man kan ju leka lite med det. Vi har ju hemma till exempel använt oss av Wim Hof innan läggdags. Och det har också funkat.
Nu är ju detta en väldigt mjuk andning. Så det, liksom, det cirkulerar mycket andra andningstekniker. Man kan göra eldandning och Wim Hof-andning och liksom väldigt eldande.
Så, inte hyperventilera innan sängen.
För att liksom hjälpa till lite där, så att ingen missuppfattar. Så här är lite annorlunda. Här är mer outtunande, lugna nervsystemet. Använda näsandning. Använda en strukturerad pranayama, för att det blir som en meditation också. För man flyttar ju tankarna åt att man kommer märka, har man mycket tankar i huvudet så blir det här svinsvårt att genomföra. Men det fina är ju då att man tillåter sig att komma tillbaka. Okej, hur var det nu då? Var jag på inandningen eller var jag på utandningen? Och det blir liksom så här, i det kan man släppa taget och låta saker fejda lite.
Precis, man brukar ju säga det att utandningen är ju det som liksom styr vagusnerven lite, som tar den ner i det parasympatiska. Så det är liksom så här, bromsa sin, ha en långsam utandning. Är väldigt bra liksom.
Ja, det är jättefint. Alltså, kan man bara göra en grej? Om vi tyckte nu att det här med tre delar var liksom lite för avancerat för mig. Kan man bara förlänga utandningen? Så man andas in genom näsan till två och så andas man ut genom näsan till fyra. Så att man dubblar utandningen. Det är fantastisk effekt.
Verkligen alltså. Vad bra att du tog upp det. Det är ett kraftfullt verktyg.
Ja.
Ja, vi har konstaterat ju att biohacking är så himla brett och det finns ju en hel uppsjö med olika typer av devices och prylar man kan ha för att mäta sig själv eller prylar som ska påverka en. Och det är klart att då finns det ju en jättestor marknad med en hel del prylar som kanske inte funkar så som det är marknadsfört. Så vad är det man ska undvika när det kommer till biohacking? Vad är det som inte funkar?
Personlig utveckling är ju något man måste uppleva. Det finns liksom inga genvägar egentligen. Så jag är väl lite så när man pratar meditationsdevices. Och, alltså de funkar ju och det kan vara en bra gateway liksom. Men det är alltid så här, man säljer in det som att det här är grejen. Och nu ska du hacka din meditation, men det är ju just det du inte ska. Du ska ju lära dig meditera liksom. Det är ju det som är hela resan. Och då är det väl lite så att jag har köpt en del sådana grejer och haft någon grej som ska liksom vibrera för att göra nervsystemet lugnt och lite sånt där. Jag tycker att mycket av de där grejerna är lite bullshit alltså.
Det finns ju också det som är som en krans man sätter runt huvudet som ska ge olika typer av impulser.
Jag har en sån, en Muse, en EEG då. Det är egentligen en EEG som mäter dina hjärnvågor vid meditation. Och det som jag tycker den var bra på egentligen, inte att du blir en grym mediterare, vad de säger. Men det enda som det är verkligen bra att det är liksom som en gateway drug till meditation. För kanske liksom så här, biohacking känns ändå ganska maskulint. Så här, vi vill ha prylar, vi vill ha gadgets, vi vill ha tech. Och många kommer ju liksom in den vägen. Men sen så inser man ju kanske liksom efter några år att man behöver inga sådana gadgets, det är ganska överskattat. Liksom det finns ingenting, så här, det är som att folk letar efter ultimata, det här pillret så kommer jag må bra.
Det är lite the easy way out.
Ja, det är easy way out och det är egentligen att liksom short circuit personlig utveckling lite grann. Och det är väl det som är kanske lite det farliga då. Samtidigt så får det ju folk att bli intresserade, så det är också viktigt att de här grejerna finns. Men det finns en övertro då. Sen så är det klart det finns en uppsjö olika vattenmaskiner som ska liksom göra massa olika saker. Det ska struktureras vatten, man ska vätesätta det och man ska dricka pH-grejer och sånt. Och där är det lite mer så här, man får välja vad man tror på. Det viktigaste är att man dricker rent vatten egentligen.
Ja, det är svårt också att se i bruset om det är en liten skillnad eller inte. Men om man applicerar 80-20-regeln, då är det här vattnet någonting man då bör undvika.
Det tycker jag. Och sen någonting som skulle vara väldigt kritiskt, och det är också för att jag liksom har en bakgrund som ingenjör, det är ju alla de här liksom att man ska ha någon slags EMF-harmoniserande klisterlapp på sin telefon då, som liksom ska harmonisera ut alla skadliga elektromagnetiska fält från telefonen exempelvis.
Ja, alltså för att hämma strålningen då? Eller?
Ja, alltså jag har väl jobbat med det, men det känns ju som att du fysiskt måste blockera strålningen. Och då går det att mäta de här grejerna. Går ju liksom inte att mäta och då hamnar man ju där att man får liksom tro på lite far out skalarvågor och olika kvantumtekniker och visst det kanske kan funka, men det känns som att det är vettigare att lägga pengarna på någonting annat.
Okej, så kort sammanfattat nu då, vad är det som inte fungerar?
Jag skulle nästan lägga telefonen först. Det här att tro att man kan sätta på en klisterlapp med någon insignia på skulle liksom ta bort den skadliga strålningen. För då är ju risken att du har den i fickan bredvid dina bollar. Vilket kanske inte är bra för att du tror att den här klistermärket räddar dig. De här vattenmaskinerna kanske inte är skadliga. Men i vissa fall skulle jag nog tro det. Vissa jobbar med elektrolys och du vet det kan frigöras metaller från de här membranen och grejer. Och grejerna är gjorda i Kina. Så jag hade nog funderat lite över de här och kanske i sådana fall satsat på något form av filter bara. Istället för att ha någon liksom grunka som ska göra någon elektrolys och man vet inte alls vad det är. Kan lossna tungmetaller eller vad som helst. Vad har de verkligen titanium i? Som de säger. Jag tror inte det. Köpt den på AliExpress kanske. Ja. Och sen meditationsgadgets i all ära och avslappningsgrejer och sånt. Men jag tycker det är bättre att lägga pengarna på en kurs eller åka på ett retreat. Eller liksom lära sig det på andra sätt.
Ja, okej. Okay. Om vi nu tänker precis tvärtom. Vad är det för typ av prylar som skulle fungera som vi skulle kunna rekommendera till lyssnare?
Ja, du blir ju lite biased såklart, för jag säljer ju blåljusblockerande glasögon och red light paneler. Men man behöver inte köpa dem av mig, men jag hade i alla fall så här, undersök red light.
Alltså rödljusterapi.
Rödljusterapi, jag tror jag kollade sist så fanns det nästan 60 000 studier om man liksom googlar på red light therapy, photobiomodulation. Börja titta på studierna, lär dig om mekanismerna och skaffa en lampa. Så. Det är bra grejer.
Och som testar i podden så har jag på egen bekostnad nu kört rödljusterapi i över en månad. Jag kan säga att jag känner en stor skillnad i just energi. Och som ni kanske vet så har jag varit en stor konsument av både koffein i form av kaffe men också energidrycker tidigare. Och jag har inte druckit en enda energidryck nu på väldigt länge. Och det tycker jag är superfräckt faktiskt.
Och det är även bra att lysa på bollarna, vet du. Då händer det grejer.
Ja, helt plötsligt så tyckte alla att det här avsnittet blev väldigt intressant.
Eller hur? Det kan vara ett separat avsnitt om det.
Det kan bli ett separat avsnitt. Skriv in om ni har några frågor till bollavsnittet där så ska vi gå lite närmare på det.
Precis.
Ja, okej. Okay. Så glasögon och ljuspanel. Är det någonting annat när det kommer till prylar som du skulle tipsa om?
Jag gillar PEMF. Det gör jag faktiskt. Pulsade elektromagnetiska fält. Det finns också ganska mycket studier på det. Jag har magneter som jag sover på som jag tycker är väldigt bra. Jag tycker också man kan jobba ganska bra om man har skador och så. Jag tycker man känner en effekt. Och sen så finns det ändå hyfsat med evidens för det här.
Okej, okay, vad är det vi pratar om? Är det en magnet som en typ av sten eller är det någonting som är ikopplat?
Jag använder typ elektromagneter då som pulsar ut olika frekvenser egentligen. Jag har den inkopplat i liksom, och så har du en liten grej där du kan ställa liksom, olika frekvenser för olika grejer egentligen. Och den tycker jag att jag verkligen känner effekt på faktiskt. Så att ja, och sen är det väl det. Man vet, det är svårt att veta vad som är placebo eller nocebo. Man får ju tro och hitta sin grej man tror på liksom. Men jag gillar ändå, här så gillar jag ändå att det finns någon form av bevis. Och att jag förstår liksom fundamentals bakom det, varför det skulle kunna funka.
Och det är så himla spännande hur gärna funkar det. För om man då till exempel ska hacka sömn och man testar magnesium eller liknande så kanske man sover jättebra. Och det är egentligen bara för att man har bestämt sig för att sova bättre och då blir det så.
Ja, det visar ju lite hur stark tankens kraft är egentligen. Jag brukar säga det liksom, ja, vi tror att vi inte kan skapa materia med våra tankar, men det gör vi ju faktiskt. Så när vi tänker så skapar vi signalsubstanser. Så att det, ja, tänker vi tillräckligt positivt av någonting så kommer vi liksom nästan lura kroppen och tro att det är positivt. Och då kommer det vara positivt. Så fake it until you make it.
Fantastisk rekommendation. Jag tycker ni har gjort en fin inbjudan här, killar, att man kan egentligen följa sin egen nyfikenhet här. Alltså är det någon teknik eller tech-grej eller gadget eller pryl som man är lite nyfiken av? Att kör det då. Alltså köp, använd det som en motivering till att jobba med din personliga utveckling, till att förbättra din sömn eller din hälsa eller testa någonting. Det är en fin rekommendation ju. För att det är ofta ganska kul också. Och kan vi använda teknik och prylar för att öka våran förmåga till att komma i kontakt med kroppen så är det ju grymt. Många gånger blir det kanske inte the only one, men det blir en start till nästa grej som du kommer hitta. Om man nu är nyfiken på att kolla närmare på dig, Daniel, och kanske till och med kolla på de här pryttlarna och sånt som du har i din shop, hur hittar man dig?
Instagram är det bästa om ni vill skriva eller så. Då har vi biohacking_collective och jag heter Biohackad där. Och sen har vi också en hemsida som heter biohackingcollective.se. Så att det är bara att höra av er om ni har frågor.
Svinkul. Yes. Stort tack för att du kom till Våga Mera podden.
Tack.
Och dela med dig av din modiga och inspirerande resa.
Tack så mycket. Det var jättefint att vara här.
Tack själv. Stort tack till dig som lyssnar, som hjälper Våga Mera podden att växa och nå ut via de sociala kanalerna. Vi har ingenting utan er lyssnare och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort Våga Mera så hörs vi igen i lurarna nästa avsnitt.